När man öppnar bagageluckan så ser man att det finns en resväska, en större resväska. Och att det finns ett antal paket som ligger löst i bagageutrymmet. Det är alltså paket som är inslagna då i noppig plast. Man kan inte se direkt vad det är för någonting. Och kollegan öppnar ett av de här paketen och då visar det sig att det var en radiomottagare. Och då frågar man P.O. Karlsson vad detta är för någonting. Och det vill han inte svara på först. Men när frågan upprepas så presenterar han sig med en polislegitimation. Och säger att jag är polis. Jag jobbar för Säpo. Och jag är ute på hemligt uppdrag.
Tullen beslagtog den illegala avlyssningsutrustningen. Men Per-Ola Karlsson fick fortsätta mot Stockholm. Och samtidigt började konturerna av en skandal ta form. I centrum stod Hans Olmers vän, bokförläggaren Ebbe Karlsson, som under en tid sysslat med privatspaning med hemligt stöd från både Hans Olmer, rikspolischefen, chefen för säkerhetspolisen och justitieministern.
Men uppenbarligen har Ebbe Karlsson, precis som tydligen en del andra, ägnat sig åt olaglig verksamhet.
Det låter ju helt snurrigt där, men man måste ändå veta att det finns såna här heliga dårar i världen. Varje år är det någon galning för någon sekt någonstans som spränger sig själv i luften eller något. Och det kan även en statsminister i Sverige kan vara en sån person.
Urban Persson står kanske för den mest häpnadsväckande teorin i det här sällskapet. Men Torvald Arvidssons slutsatser är inte mycket sämre.
Det är så att jag föreställer mig att Olof Palme verkligen blev värvad av den sovjetiska underrättelsetjänsten GRU eller KGB. Om det här kom ut, Palme tvingades avgå, skulle det skada inte bara Sverige som nation utan också det socialdemokratiska partiet. Den enda lösning som då återstod, det var att Palme måste försvinna från scenen. Och så iscensatte man den här händelsen den 28 februari 1986.
Man som står och tittar in i det här nedsläckta skyltfönstret till den här nedsläckta möbelaffären. Och det var den enda person jag såg utanför för biografen. Kanske därför jag har märkt till honom, samt att det var konstigt att han så tittade in i en nedsläckt affär. Och så precis när jag passerar honom så ser jag att han vrider sig mot mina föräldrar och tittar på dem och ja, jag försöker på något sätt fånga hans blick, men han tittar mot mina föräldrar.
Börjar med uppgiften om att en 41-årig man idag delgivits misstanke om att ha utfört mordet på Olof Palme. Mannen har suttit i förhör hos polisen hela dagen.
Ja, jag hade cirka 20 förhör med Christer Pettersson och förhörerna kunde i tidslängd vara från några minuter och upp till hela dagar. Och inledningsvis, de första 5-10 förhörerna var han väldigt tillmötesgående och allting fungerade väldigt bra. Men efterhand så blev han mer och mer aggressiv. Och hans aggressivitet fanns alltid närvarande vid förhörerna.
När var han som mest aggressiv? Var det när ni kom med de känsliga frågorna? Eller?
När vi närmade oss slutförhörerna, när allting började komprimeras om vad som fanns samlat. När det närmade sig, då blev han mer aggressiv.
Hur aggressiv blev han?
Ja, han kunde till och med ställa sig upp och lämna förhörsrummet rytande.
Det första skottet avlossade du först mot Olof Palme och det nerrullade av det skottet sådana skador att han avled. Det andra skottet avlossades mot fru Lisbeth Palme och skottet träffade i hennes kläder. Jag sa... Med stöd av de vittnesmålen som nu föreligger så påstår jag detta. Och då vill jag... medger du eller förnekar du att det här är riktigt?
Det är alldeles fel.
Det är alldeles fel.
Det är alldeles fel.
Men hur kan sex av varandra oberoende vittnen komma med det här påståendena?
Det vet inte. De ska fråga sin förrätta. Av en domstol ska de frågas. du fråga mig om det?
Ja,
vad har människor för motiv?
Jag vill alltså uppehålla
mig... Vad har jag för motiv att mörda Palme? Tala om det för mig. Tala om det här. Eller gör det du, Levin. Varför skulle jag mörda Palme? Tala om det. Inte ett svar. Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte mördat Palme. Varför skulle jag göra det?
Han har ju aldrig varit känd för att använda sig av skjutvapen. Det som vi aldrig kunde styrka, det var att han skulle haft något motiv, för det kunde vi aldrig hitta.
Hur pass väl känner du Christer Pettersson egentligen här?
Ja, jag är ju före detta bankrånare på 70-talet och då satt vi tillsammans i olika fängelser. Han satt ju för dråp och jag satt för bankrån, så vi lär känna varandra på det sättet.
Privat och sedan, vad hände det?
Ja, vi muckade ungefär samtidigt och eftersom vi hade blivit kompisar så fortsatt till att umgås. Han var ofta barnvakt hemma hos oss, 17. Liljäntan, lite blöjor och sånt.
Vilken typ av brott brukar Christer Pettersson vanligtvis begå?
Skitbrotten. Brukar väl oftast råna smålangare, för det var väl det enklaste sättet att skaffa sig knark eller pengar. Men han var ingen inbrottstjuv eller något sånt.
Kan du ge några exempel på brott som han brukar begå?
Ja, det vanligaste var väl att han gick in på Systembolaget och beställde två flaskor renat brännvin och sen en lite ovanligare sort, och när expediten gick och hämtade den som stack med de här två sjuttisarna.
Men planerade brott, har ni begått något brott tillsammans någon gång sådär eller? Kunde man göra?
Nej, vi diskuterade väl någon gång att göra någonting. Det strandade på att Christer kunde aldrig planera någonting längre än en timme framåt ungefär.
När blir Christer Pettersson farlig?
När han känner sig hotad. Det behöver inte vara något reellt hot, utan bara att han känner sig hotad så kan omgivningen råka illa ut. Va? Han har väl huggit ihjäl en kille som han kände sig hotad och som han inte ens kände i förväg. Som han bara mötte på en gata.
Vad använder han för vapen då när han...
Ja, det är tillhyggen av olika slag. Mejslar, knivar, köttyxor.
Inte skjutvapen?
Nej, fan eller. Fan eller.
Men har han aldrig skjutvapen?
Jag har aldrig sett honom med ett skjutvapen. Möjligen så har han kanske haft något som bytesvaluta då. Ett stöldgods som han har bytt mot pengar eller något annat.
Eller mot knark eller droger och sådär?
Ja,
ja, Stockholms tingsrätt avkunnade alltså idag dom i målet mot 42-årige Christer Pettersson som har stått åtalad för mordet på statsminister Olof Palme. Och straffet blir livstidsfängelse.
Den här domen har dikterats av nämnden. Så att det är två skiljaktiga meningar, och det är lagmannen Carl Anton Spak och jag som har en skiljaktig mening.
Ja, det är Ekoredaktionen som bryter P3-programmet för en extra nyhetssändning. Svea hovrätt har idag beslutat släppa den för Palmemordet livstidsdömde Christer Pettersson.
Hovrätten konstaterade ju då att i sin dom att det fanns ingen teknisk bevisning som band Christer Pettersson vid mordet. Det fanns inte heller någon utredning om att han hade haft tillgång till skjutvapen den här kvällen, och eller att han överhuvudtaget hade använt skjutvapen tidigare.
Palme, herregud i himmelens höjd. Förmodligen, det är lite som talar för att jag någonsin kommer att få träffa henne så här face to face, eller så här nära. Men om det skulle inträffa så vore ingen gladare än jag. Jag skulle vilja krama om henne och jag skulle vilja säga det att det jag delar ju hennes förlust alltså.
Hade vi så att säga kunnat få tag i Christer Pettersson, han var ju känd redan tidigare, på ett tidigt stadium och kunna så att säga pröva misstankarna mot honom, låt oss säga inom det första året, så hade vi haft ett betydligt bättre utgångsläge. Och nu
att du frågar för Barnjournalen, så det är faktiskt så, det här kommer direkt från hjärtat, att skulle jag ha mördat Palme så tror jag att jag skulle kunna ha hållit nästan lika stark mask. Men bara nästan alltså.
Christer Pettersson som har mördat, och han är alltså ett redskap för den oärliga delen. Men du kan ju inte lägga fram ett enda jävla bevis för detta.
Jag kan säga så att i det offentliggörande som jag har gjort, va, med flygblad, tusentals exemplar i Stockholm och Jönköping, har jag fått mycket god respons för. Och där har jag alltså angivit att det är en person som är lejd, som inte har något att förlora. Va?
Det ser ju i massor med människor som inte vill komma här, därför de säger, får vi med Olle Hassel, får vi med Urban Per, då är ju för fan, då är det i botten alltså, då kommer inte vi alltså. Vi måste ju också förstå detta, att jag blir associerad, guilt by association, med massa in i helvete tokstolliga uppfattningar. Jag vill lyta på människor. Det finns
mycket desinformation som även har nått dig.
Ja, jo, mycket desinformation. Därför är det så svårt. För helvete, tala om detta.
Om jag har rätt så desinformerar man bort mig.
Du måste tala om detta i ett annat forum då. Vänd dig till någon annan. Men jag vill inte bli associerad med fullkomligt vansinniga tokstolligheter. Jag säger som Eva. Det är fullkomligt meningslöst.
Jag hade ju några vapen. Bland annat så hade jag ett vapen som jag hade i ett fodral. Och som...
Vilket vapen var det för någonting?
Det var en Magnum.
357,
va? 357, ja.
Hur långt var fodralet?
30-40 centimeter då. Och det där vapnet försvann någon gång under slutet 85, början 86.
Var det många som visste om att du hade vapen?
Ja, det visste de. Jag visade ju vapen bland annat då för Christer Pettersson. Vid ett tillfälle kom jag ihåg att han satt med de här revolverna och lekte med. Men...
Det var 357 annars?
Ja, just det.
Så det var februari månad någon gång. När Sigge fyllde år hade en födelsedagsskiva hemma. Och det var flera personer närvarande. Och under drickandet där så tog sig Sigge fram ett fodral som visade sig innehålla en revolver. Och satt och lekte med förvisaren. Sen stoppade han ner den och gömde den någonstans. Och de personer som var närvarande känner de ju allihop, och när det är gamla rövar och bekanta till Sigge och mig också. Och där fanns bland annat en person som hade blåst Sigge på ett parti pulver vid något tillfälle.
Christer var ju van att robba smålangare, va? Den här gången så kom han på att han hade rånat fel gubbe helt enkelt, va? För Sigge var ju ingen smålangare. Och... jag talade om för Christer att Sigge är snäll och trevlig, men han är ingen mes, va. Jag berättade vid ett tillfälle när någon hade blåst honom vad som hade hänt den killen. Så Christer blev rädd.
Hur reagerar du om du plötsligt blir lurad av någon? Eller blåst, som det heter?
Nej, det är klart att så bussig är man väl inte så att man låter sig blåsas. Utan att man vidtar någon sorts åtgärd åt den saken. Och det var väl det Christer Pettersson var rädd för att han skulle bli åtgärdad på ett eller annat sätt. Utan mig då.
Den kvällen då Palme blev skjuten satt jag på Oxen, en spelklubb. Så det var många andra personer där. Och bland annat kom den här killen in som var ovän med Sigge. Och frågade mig om jag visste vad Sigge var. Och du visste jag ju inte. Utan jag såg på honom att han var påverkad av slag och... snätten taget och stirrig. Och sen försvann han.
Sigge bodde vid Grand. Lena då, hans tjej, bodde uppe på Tunnelgatan. Och klubben som Sigge hade då, den låg ovanför Kungsgatan. Ibland, särskilt om Sigge hade tagit en grogg, så ville han inte köra bil utan han promenerade. Sveavägen upp till Lena, som alltså bodde alldeles vid platsen där Olof Palme blev skjuten. Så fortsatte de till klubben. Så han promenerade ganska ofta på Sveavägen, just den här sträckan. Christer fick veta vad Sigge hade gjort med en person som hade lurat honom en gång i tiden, så blev Christer rädd för Sigge. Jag tror att han blev så rädd att han till och med sagt, det har jag hört ryktesvis, att jag har gjort en blåsning där jag måste släcka en gubbe för att gå säker. Och jag tror att han menade Sigge. Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika. Utseende, klädsel. Tänk på det.
Varför skulle jag vara här? Tala om det.
Inte ett svar.
Finns inte ett svar. För jag har inget motiv och jag har inte varit på. Varför skulle jag göra?
I radio dagen efter tv-programmet.
God morgon, god morgon. Ja, Studio 1 ska börja där många svenskar slutade sin kväll med TV4 igår kväll. Där Olof Palmes mördare ju skulle avslöjas.
Jag tror att han blev så rädd att han till och med sagt, det har jag hört ryktesvis, att jag har gjort en blåsning där jag måste släcka en gubbe för att gå säker. Och jag tror att han menade Sigge. Tänk på en sak. Sigge och Olof Palme är jävligt lika.
Ja, ni såg kanske upplösningen på TV4s dramadokumentär om mordet på Olof Palme igår kväll. Återigen utpekas Christer Pettersson som gärningsmannen, fast det var ett misstag. Det var inte Palme som skulle skjutas utan en gammal knarkhandlare. Men Christer Pettersson såg fel och råkade skjuta Sveriges statsminister. Stig Edling är journalisten som gjort dramadokumentären. Välkommen till Studio 1.
Tackar.
Tror du själv på den här teorin?
Ja, annars skulle jag väl inte ha presenterat det i tv.
Men du bygger bland annat på uppgifter från en gammal kompis till Christer Pettersson, en före detta bankrånare. Har du hittat något som mer liknar bevis?
Ja, alltså det är ju de här tre personerna då som framträder, Janne Lundberg, Sigge Cedergren och Harry Mekalina. Det är ju kretsen närmast Christer Pettersson, och under det här arbetets gång har till och med personer i Palmegruppen vänt sig till mig och frågat om inte jag kan få de här personerna upp. Öppna sig lite mer, för att man har menat att de sitter inne med uppgifter som inte är kända.
Var det så det började, eller var det TV4 som bad dig göra en dokumentärfilm?
Ja, det var TV4 som bad mig göra en dokumentärfilm. Det här kom så att säga under arbetets gång. Genom att jag då genom gammalt har relativt goda relationer med många personer i de här kretsarna, så tog jag kontakt och började förhöra mig lite grann vad de visste.
Vi har också med oss Hans Ölvebro, Palmegruppens spaningsledare. Det är ju ingen ny teori för er det här. Varför har ni tidigare avfärdat den om det fortfarande fanns spår att gå på, som Stig Edling säger, att Palmegruppen bett honom utreda?
Vi har inte bett honom utreda. Han har haft ett uppdrag att göra ett tv-program om mordet på Olof Palme. Och han har då i de kontakter vi har haft sagt att han har goda kontakter med människor som är kriminella. Och då är det klart att vi har bett honom att om han får fram uppgifter, att han ska vidarebefordra dem till oss.
Men var det här ett spår som vid det laget var dött för er?
Ja, du uttrycker det på ett sätt som jag inte riktigt tycker det är lämpligt i ett sånt här sammanhang. Men vi har ju haft den här teorin i bland många teorier. Men vi har ju sagt att det överensstämmer inte med händelseförloppet. Och gärningsmannen har ju utifrån de vittnesmål som finns vid Grand iakttagit Palme under en ganska lång tid. Även om inte alla de som har sett den här personen kan peka ut Christer Pettersson, så har de ju ändå sett en man som har betett sig underligt. Och det är en av orsakerna till att vi inte har trott på den här möjligheten att det skulle vara ett misstag.
Tycker du att det framkom några nya uppgifter eller vittnesmål igår kväll som är intressanta?
det finns ju flera kriminella som har för Stig Edling vid de intervjuer berättat mer för honom än vad de har gjort för oss tidigare. Så att det kanske finns skäl för oss att kontrollera vissa saker.
Mm. Men vi är vana att se dig avfärda teorier med en viss hetsighet, får man väl säga. Du gick i taket när till exempel privatspanarna Putiainen kom i sin bok om polisspåret, som bland andra före detta statsminister Kjell-Olof Feldt bedömde som mycket intressant. Men igår reagerade du väldigt lågmält. Hur kommer det sig?
Ja, det tycker jag inte jag har gjort. Däremot så har jag klart gått i taket när man kommer allt för tokiga saker.
Och det tycker du inte att det här är?
Ja, har du sett mig i TV4 eller något annat TV-program gå i taket?
Jag ska fråga Lars Borgne, som också är journalist och jobbar på Sveriges Television och har ägnat många år åt mordet på Olof Palme. Kan det här vara en politiskt ganska bekväm teori i dagens spaningstekniska dödläge, som väl många uppfattar det som i alla fall?
Förlåt, det var någon som ville komma in här tydligen.
Ja, svara på frågan du. Det var riktat till dig.
Det är en teori eller en slutsats som är mycket politiskt korrekt, den som Edling för fram här. Det är ju så att det finns starka intressen i samhället som vill ha ett avslut idag. Man vill inte ha någon mer tjafs om den här saken. Och då tycker man att det här kan nog vara ett bra slut, att det kanske är Pettersson, även om det inte finns några bevis, och så talar vi inte mer om den saken. Och jag tycker att Edling i sitt program på ett oerhört okritiskt sätt torgför den här åsikten, den här teorin, som dessutom inte ens håller ihop när man gör en ytlig granskning. Det är inte ens ett korthus, den här teorin.
Vilka är svagheterna, menar du då?
Jag går vidare nu på Ölvebros påståenden om Grand. Jag vill fråga Edling. Var det så att Christer Pettersson stod utanför Grand och såg, eller väntade på att Sigge skulle komma ut från biografen, Sigge Sedergren?
Varför skulle han komma ut från biografen för? Alltså, Christer Pettersson brukade ju stå vid Grand, för att från Grand ser man Sigge Sedergrens fönster.
Var såg han Sigge då komma, menar du?
Jo, men jag tror inte, det finns ingenting i utredningen som visar att det finns egentligen ett samband mellan Grand och mordplatsen, därför att man har iakttagit Christer Pettersson, några har iakttagit Christer Pettersson vid Grand, och det är helt naturligt, han står och försöker få tag på Sigge. Sen så har man iakttagit honom på mordplatsen. Vad som sker däremellan, det vet man inte med säkerhet. Man vet inte säkert att han har följt efter. Man vet inte säkert att så att säga Christer Pettersson, om han är vid Grand där, att han ser Olof Palme. Utan man ser det att Mårten Palme säger att han tycker att gärningsmannen tittar mot hans föräldrar. Men om gärningsmannen har uppfattat att det är Olof Palme eller inte, det är inte säkert.
Men vad är din teori, Stig Eli? Du pekar ut en människa som mördare. Jo, på en teori. Det måste ju hålla ihop. Var tror du att Christer Pettersson fick syn på Sigge någonstans?
Ja, han kan ha fått syn på honom vid Tunnelgatan, där han också brukade hålla till.
Så nu när han stod där med laddade revolver och hoppades att Sigge skulle komma förbi?
Nej, jag tror att ofta är det så här. Nu är det för det första så att det är ju inte jag, utan det är ju kretsen närmast Sigge Sedergren.
Men vad tror du själv, Stig Edling?
Som då lämnar detta.
Ska vi bara klargöra för människor som inte såg det här programmet igår kväll att Sigge Sedergren, som ni nu talar om, alltså är den här knarkhandlaren som Christer Pettersson skulle vilja röja ur vägen?
Det här är ju en oerhört viktig fråga, för Stig Edling pekar faktiskt ut en människa som är idag fredlös i Sverige. Han är varg i VM. Mm. Han har inga rättigheter. Stig Edling är ju en journalist som ska granska makten. Här ger han sig på en människa som är frikänd i hovrätten och kallar honom för mördare. Utan att ens ha en teori som hänger ihop.
Men menar du, Lars Borgnäs, att man inte skulle kunna peka ut någon annan människa på så lösa grunder som du bedömer det här som?
Absolut inte. Det skulle inte gå överhuvudtaget. Dessutom har Edling mage att åka upp till Pettersson när programmet redan är klart och till hälften sänt. Med livvakter och fotografer, smygfilma honom och vänta på hans reaktion.
Hur hade du väntat att han skulle reagera, Stig Edling?
Ja, det är ju tillräckligt sant. Jag har ju försökt få Christer Pettersson med tidigare, men då sa han nej, för han krävde rätt mycket pengar för att medverka i programmet. Och sen har vi då, tyckte jag att det var riktigt att få en kommentar innan programmet sändes, och det hade inte halvsänds, utan innan programmet sändes, för att få hans syn på det hela och få hans kommentar. Och i det sammanhanget, det kan vi medge, så gick det snett. Han blev väldigt upprörd och aggressiv, och det var en mycket svår situation. Det kan man säga att det var ingen bra situation, men jag bedömde ändå att vi borde så att säga ge honom möjlighet att kommentera det hela. Sen tycker jag också att det som är poängen med det här, den här så att säga teorin, om man får använda det uttrycket, det är ju att den ändå sammanfaller med alla de vittnesmål som finns. Polisens utredning som då jag har granskat, och du vet att borgarna har en helt annan uppfattning, men jag upplever då att polisens utredning, när man granskar den ordentligt, är tämligen korrekt. Den som är gjord kring det som hände på mordplatsen och de vittnesmål som finns. Så att på något sätt med det här, vad som har fattats har ju varit ett motiv. Och det har man inte fått ihop, så att säga.
Nej, men när du nu söker, du tycker att du har fått ett motiv. Mm. Men då stämmer plötsligt ingenting annat i bygget. Då är inte längre grandmannen aktuell. Och då går du ifrån polisens egen version, vilket vi har hört Ölvebro säga.
Grandmannen är aktuell därför att det finns en person som det finns personer som iakttar Christer Pettersson i grand. Men om man har följt eftermakarna Palme, därom vet man inget.
Dessutom finns en annan detalj. Du säger att det var Sigges flickvän som Sigge gick med på kvällen. Vet du hur gammal hon är?
Ja, jag vet. Jag
känner. Hur gammal är hon?
Va?
Hur gammal var hon då?
Hon var väl i 35-årsåldern.
Hon var 30?
Ja, 30 kanske hon var.
Och då misstog han henne för Lisbeth Palme, alltså? Eller
jo,
tvärtom.
Men det är liksom inte så enkelt. Att hon då hade samma kroppslängd. Hon kanske inte tittade på henne.
Utan ja, du säger att han misstog Palme. Lisbeth Palme och blandade ihop henne och den här 30-åriga flickvännen. Det är ju inte trovärdigt.
I en person som befinner sig i affekt. Mm. Och som är så kanske påtänd stirre som han var den här kvällen, så är det så att säga, om man ser en person som brukar röra sig i här området, så kan det vara möjligt att han tas fel. Och att det är de här personerna närmast Christer Pettersson som säger det de säger, så tycker jag det är ganska starka argument för att
det finns ett annat problem i detta, om jag får komma in, och det är att jag redan för flera år sedan hörde från folk i kretsar, de här kretsarna där Stig Elling nu har rört sig, att en palmutredare, en av de mera hängivna Pettersson-jägarna, då gick ut och sa att det här var vad han trodde. Han trodde att Pettersson hade skjutit av misstag. Den teorin som ursprungligen alltså härstammar från palmutredarna torgför nu Stig Edling med hjälp av TV4. Ja, och en mycket påkostad dokumentär. Detta är ett journalistiskt problem, och jag tycker att nu är det tid för oss som är journalister i det här landet att sätta oss och ta reda på eller analysera vad är det egentligen för en slags bevakning vi har av den här palmen.
Får jag fråga dig, Stig Edling, du gav ju själv en mycket kritisk bild av flera av privatspanarna, vi kunde se dem på Finlandsbåtarna i din dramadokumentär igår kväll. Vad skiljer så att säga dina journalistiska metoder när du har arbetat med det här från privatspanarnas sätt att arbeta?
Jag har ju redovisat då ändå personer i det här fallet som, jag menar, jag har redovisat personer som framträder i det här programmet som berättar om saker som de inte har berättat tidigare, och personer som rimligtvis bör veta en hel del om Christer Pettersson och hans beteenden och under den här perioden. Så att, jag menar, det är en skillnad. Det bygger på en viss grund. Det bygger på att utredningen, som jag ändå faktiskt har granskat ganska ordentligt, och att de här pusselbitarna faller samman. Mm. Så det är ju inga fantasier. Jag menar, mycket av det här med polisspår och liknande, det kan ju bara konstatera att det är trams, för att det finns ju ingenting i det som stämmer om man går in i utredningen. Det finns ju inga iakttagelser av det slag som till exempel Borgnäs och så har hävdat i olika sammanhang. Och det tycker jag är...
Men det kvarstår
igen. Den kommentaren gör inte din slutsats trovärdigare.
Nu är det inte polisspåret vi ska diskutera den här morgonen, men det kvarstår ju en hel del frågetecken efter ditt program igår kväll. Vi kunde till exempel höra att Christer, om han ska kunna bindas vid brottet, så måste vapnet hittas. Så vi kunde i din film se en del eftersökningar på Norrviken. Men vi fick aldrig veta vem som letade. Vi fick heller inte veta om man hittade någonting.
Nej. Men det är liksom en omöjlig... Jag vet inte. Det var ju en händelse som jag råkade in i, så att säga, där. Och jag menar, att hitta ett vapen i en sjö av det slaget är väl omöjligt. Och dessutom är det ju då uppgifter som
Men var det någon trovärdig person som letade, eller varför fanns det med i filmen?
Det var ju så här att det har ju gått rykten då bland folk att vapnet skulle vara slängt där.
Det är bara rykten, allt
det här. Det var rykten, och det framgick ju också av programmet att det hade hörts. Men jag lämnar ju den uppgiften.
Har du ytterligare uppgifter som styrker teorin att statsminister Palme skulle blivit mördad av misstag?
Normalt sett är det ju på det sättet att när man jobbar med den här typen av saker, så vet man ju, jag måste ju vara övertygad om att det jag lanserar är en korrekt riktig bild. Och då vet jag kanske mer än vad som redovisas i filmen, men det som jag inte kan presentera på grund av att man måste skydda källor. Och
när får vi veta det? Det som återstår?
Jag har ju lämnat ifrån mig det som jag kan lämna ifrån mig nu, och sen får man då, det är inte min sak att gå vidare, utan jag tycker att det har fattats en pusselbit, nämligen en motiv till varför Christer Pettersson skulle ha skjutit Olof Palme. Och det säger ju alla att det är motivet som saknas. Och för min del är jag övertygad om att hade man haft den här motivbilden och de här uttalandena då, före rättegången, så hade förmodligen Christer Pettersson blivit fälld.
Mm. Tycker Hans Ölvebro att Palmegruppen har fått en pusselbit som det är intressant att gå vidare på?
Nej, som jag har sagt förut så är det här en teori som vi har utrett efter att det är någon som har kommit med ett sånt tips. Och när Borgne säger att det är vi som har lanserat det, som vanligt då att han är konspiratorisk och påstår att vi gör saker. Det är ju så att vi får in
uppgifter. Det var väl Stedling som sa att han hade blivit ombedd att...
Nej, ni får väl stå för vad ni säger i alla fall i den här kanalen.
Stig Elling, vi sa du själv att Palmegruppen hade bett dig att kontrollera Christer Petterssons närmaste omkrets?
Nej, jag sa så här.
Men det var inte det jag kommenterade, utan det var vad Lars Borgne sa om att han hade hört för flera år sedan att Palmeutredningen var ute och frågade om denna teori. Och det har vi inte på egen hand gjort, utan det är ju därför människor kommer till oss och påstår detta. Då måste vi ju fråga om det är någon som vet detta.
Låt oss hålla kronologin klar här. Den här teorin om att Palme skulle skjutits av misstag av Christer Pettersson, den fanns i Palmeutredningen långt innan Stig Edling kom in i det här fallet.
Ja, det är korrekt. Det har vi sagt hela
tiden. Sen har Edling själv sagt här idag att han ombads av Palmeutredaren att kolla med sina goda kontakter under världen om det kunde ligga någonting i den här teorin.
Nej, inte den här teorin.
Det sa jag inte. Jag sa att jag fick en förfrågan från några i Palmegruppen att om du känner ju en hel del personer, om du får veta något, kan inte du kolla? Vi tror att det finns personer under världen som inte har berättat allt. Och då kan du väl utnyttja dina kontakter. Det var inte alls någonting om den här teorin eller sådär.
Däremot, Borgström, får du stå för när du säger Borgnäs, att du har hört tidigare att vi har gått ut och lanserat den här teorin. Vi har aldrig lanserat den.
Men, ni har inte lanserat den, men tycker Hans Ölvebro att det är intressant att gå vidare på den?
Nej, har jag sagt hela tiden. Mm.
Då ska jag tacka dig för att du var med idag. Jag ska också tacka Stig Edling som gjorde TV4s dramadokumentär Satans mördare igår. Också Lars Borgnäs, Sveriges televisionsjournalist, som har sysslat väldigt mycket med Palmemordet.
Den 27 oktober 1995.
Idag kommer boken som gör anspråk på att presentera en annan, mer okänd sida av Olof Palme. Boken heter Palme privat i skuggan av Erlander, och författaren Christer Isaksson är med i Studio 1. Välkommen. Du sitter också i Göteborg i en studio, ska jag tala om. Du måste ha, just med anledning utav bokmässan, du måste ha tyckt att det saknades en bok av det här slaget eftersom du skrev den. Vad nytt berättar du?
Jag tyckte att man borde ta av Olof Palme lite av den här riddarrustningen, lite av den offentliga, officiella riddarrustningen, och försöka skriva någonting av lite mer privat och lite mer personlig prägel, i alla fall där det privata och personliga lite mer kom in, men dock utan att blanda in familjen, eftersom de har många gånger uttalat att de inte vill prata om det privata på det här sättet. Så att jag har försökt ägna mig åt hans ungdom, varför han blev socialdemokrat, hur han blev socialdemokrat, hur han hade det under uppväxtåren och i familjen inte minst. Huvuddelen av boken behandlar också de 15 första åren av hans karriär.
Mm. Ja, du ägnar just ganska stort utrymme åt ungdomsåren, en period som du, vad jag förstår, menar formade hans liv i hög grad.
Yeah.
Vad var det som ledde fram till hans omvända klassresa från Östermalm till socialdemokrat?
Ja, hur lustigt det än kan låta så tycker jag att en huvudorsak finns att finna i just familjen, som var väldigt internationellt präglad. Det var influenser från södra Sverige, Holland, Danmark, från Baltikum, från Finland. Och i denna överklassmiljö som han växte upp i på Östermalmsgatan, så rörde sig samtalet om internationella frågor, om politik, om kultur, om sociala förhållanden. Och detta tror jag formade en öppen och mycket flexibel person.
Innan vi går vidare så ska vi höra ett kort avsnitt ur din bok just om unge Palme, hur han 1953 började jobba hos Tage Erlander.
Palme hade
anställt som en inte alltför kvalificerad sekreterare, en ung administratör och byråkrat. Och till de som var osäkra på om man var socialdemokrat hade Erlander sagt, politiken sköter jag. Från rollen som Erlanders sparringpartner och ständiga politiska diskussionspartner utvecklades Palme på något år till medarkitekt i politiska lösningar. Eftersom han visade sig vara problemlösare blev han den spjutspets mot resten av kanslihuset som Erlander hade längtat efter och en kanal till partiet. Dessutom koncentrerades mycket snabbt partiets skrivkunnighet till Olof Palme. Hans stilistiska förmåga att i koncentrerad form kunna uttrycka sig exakt gav honom inflytande och makt. Med häpnadsväckande snabbhet lärde han sig det socialdemokratiska språkbruket och Erlanders uttryckssätt. Resultatet blev att han inte bara skrev statsministerns tal utan också ensam eller som medförfattare mycket av partiets ideologiska material i form av valpamfletter eller programskrifter.
Under rubriken i boken är I skuggan av Erlander och vi får bilden av Olof Palme som Erlanders hjälpreda när han 1963 utses till konsultativt statsråd och länge var han sedan regeringens allt i all. Och även när han själv sen blev partiordförande statsminister i oktober 1969 så var Erlander den andliga fadern. Och ändå var de ju utåt så olika till temperament, Christer Isaksson.
Ja, detta är ju mycket märkligt. De kompletterade varandra redan från, tror jag, första dagen. Erlander upptäckte Palmes briljans och snabbhet. Någonting som man kan säga Erlander själv saknade. Han var ju intellektuell, han var tvivlande, han sökte svaren. Palme var den som sparrade honom och gav honom ytterligare möjligheter att tänka efter och att få nya idéer. Så det här var ett par som verkade på ett fantastiskt sätt tycker jag under 15 år tillsammans och som också ju kom att lyfta fram och skapa välfärdsmodellen, hitta nya lösningar, hitta ut ur den här förlamande neutralitetspolitiken som Sverige befann sig i skiftet 50-60. Erlander släppte fram Palme så att Palme blev fräck, utåtriktad, tuff. Han höll honom om ryggen när det gällde Vietnam-demonstrationerna till exempel och Sveriges och hans syn på Vietnam som ju var utmanande och i flera andra sådana frågor.
Palme förlorade sin far tidigt. Du är inne på sådana överföringar i din bok.
Ja, alltså Olof Palmes syster Katarina har också funderat på detta och hon har sagt att man i familjen naturligtvis funderade på detta om inte Olof hittade hem hos Erlander. När han kom till landet så hittade han hem på något sätt. Han fick en fadersgestalt vid sidan om sitt politiska intresse.
Mm. Björn Elbrandt, inrikespolitisk medarbetare i studiet. Du skrev din bok om Olof Palme 1989. Vilka tankar har kommit för dig när du har läst den här boken?
Ja, det tycker jag är roligt att det skrivs fler Palmeböcker. När jag skrev min bok 1989 så fanns väl egentligen bara en riktig biografi som hade gjorts. Och det var Bertil Östergren som hade kommit 1984 före Palmes död, som alltså inte beskrev de sista åren. Och det är lite häpnadsväckande detta, för om Olof Palme hade varit en fransk eller brittisk politiker så hade väl vid det här laget 7, 8, 9 tjocka biografiska volymer utgett som honom. Så att det är väl roligt att Christer har skrivit den här boken, och jag tycker väl också det att jag har väl ofta efterlyst eller sagt sen jag har skrivit mitt att den unge Olof Palme, där finns mycket mer att hämta, så att säga vägen till politiken och de första åren i politiken. Och jag tycker väl att Christer Isaksson har väl hittat nya dokument och nya fakta, så det är ju roligt.
Mm. Vad säger du om den här symbiosen mellan Palme och Erlander? Hur länge svävade den här företrädarens ande över sen Palmes era?
Ja, alltså det svävade väldigt mycket över det, och arvet från Erlander är ju också, där är det också möjligt, menar jag, att kanske vara mer kritisk än vad Christer Isaksson har varit. Ta bara den, jag tycker det borde skrivas en bok, en kritisk granskning om välfärdspolitiken, den som Olof Palme så att säga började med under och sen byggde på själv under sin egen tid som partiledare och statsminister. Han var ju en passionerad, Palme, en passionerad anhängare av den generella välfärdspolitiken, den politik som alltså nu man håller på att nagga i kanten, som du vet. Och då är frågan, vad var bra i den här politiken? I vad mån var den politik som Erlander och Palme tillsammans grundlade grunden för många av dagens problem? Det där är, borde man ta tag i, tycker jag.
Christer Isaksson, du menar att navelsträngen till Erlander var svårare att klippa än vad många tror?
Ja, jag är inne på samma tankar som Björn här. Jag har försökt visa att hur de här två fattade besluten och sedan byggde välfärdsmodellen. Och när man studerar detta bakåt så ser man ju, som Björn säger, att mycket av problematiken idag ligger just där. Va? Och jag tror att Palme, eller tycker att Palme verkade i, om vi kallar det, Erlanders ära ända fram till sin era, ända fram till sin död naturligtvis. Han höll kvar tankarna som han och Erlander hade på 50- och 60-talet, de levde kvar även på 80-talet. Och det är kanske en grund till de problem vi har idag.
Det hade kanske varit möjligt lättare att befria sig om Palme hade liksom kommit utifrån och blivit partiordförande och statsminister. Och inte suttit vid Erlanders fötter.
Fick Palme någonsin en egen pådrivare i korridoren när han blev statsminister?
Nej, han hade ju fått med, han hade ju Anders Färm med en bra relation till honom. Han hade möjligtvis Kjell-Olof Feldt, men han hade ingen egen Palme på samma sätt. Han hade ju Ingvar Carlsson också som avlastade honom under svåra perioder.
Men tror du inte, Christer, att detta beror på att Erlander var en mycket osäkrare person och i behov av en Palme, så att säga, än vad Olof Palme själv var? Han sov ju gott om nätterna medan Erlander våndades och tvekade inför alla beslut.
Jag tror det ligger mycket i den personliga läggningen här också. Erlander ville gå och tvivla och diskutera med sig själv länge, och medan Palme visade sig vara snabb i besluten.
Det här för ju osökt tanken till det som sker idag när Mona Sahlin sedan flera år efterhand har börjat växa in i efterträdarrollen. Är det för att hon har haft raka rör till Ingvar Carlsson?
På ett sätt så liknar ju Palme och Mona Sahlin varandra här, och jag tror jag gör en liknelse i boken där som påminner om detta också, att hon är mer av en Palme-typ så att säga. Och här har nu den mediala granskningen gått lite längre kanske än den gjorde på Palmes tid.
Man kan väl också säga det att Ingvar Carlsson har varit oerhört beroende av att Mona Sahlin mycket öppenhjärtigt har kunnat säga att du är helt fel ute, det där får du ge fan i. Och han har lyssnat på hennes råd. Sen har hon varit 100% eller 150% lojal utåt, men det är en annan sak.
Det var ju Olof Palme också, han var ju också väldigt lojal mot Tage Erlander.
Jag ska säga det också, Christer Isaksson, du har ju varit pressekreterare hos Ingvar Carlsson. Ja. Alltså Mona Sahlin har varit kanske i någon mån vad Palme var för Erlander på 50-60-talet.
Ja, utan att ha granskat det närmare i detalj nu bakom så påminner det i alla fall om en liknande roll.
Du verkar dela in Palmes politiska gärning i två perioder. Den tuffa, hänsynslösa framåtsträvaren under åren under Erlander och en mer passiv, försiktig Palme sen då under tiden som statsminister.
Jag ser perioden från 54 till 69 som den skapande perioden, kan man väl säga. Det var då de byggde, och Palme var oerhört alert. Och sen efter det att han blev statsminister så fick han en mer, tycker jag, passiv roll.
Men är inte det, Christer, också en bild av att är man partiordförande och statsminister så ska man släcka bränder och lösa eländen som dyker upp på en skrivbord? Det blir inte det här liksom byggandet, knåpandet och knepandet med reformer. Och
det ligger i rollen, menar du?
Ja, jag tror det.
Ja, jag tror också det ligger i rollen. Frågan är ju då, kan man ju diskutera hur den här rollen passade Olof Palme. Han kanske hade varit till stor nytta på något annat sätt.
Men det är inte så att han tappade stinget någonstans?
På slutet tror jag att han tappade stinget. Han tyckte nog det var besvärligt på slutet.
Ett antal förhandsexemplar av din bok har förlaget skickat ut för recension. Men det sista kapitlet har ni sparat för att kittla nyfikenheten. Ett kapitel med rubriken Olof Palmes hemlighet. Men idag så är det fritt fram att citera delar av kapitlet. Vi ska höra några rader där ur.
Eva Rudling träffade Olof Palme för första gången när hon skulle göra ett reportage om honom för bildbyrån Sipa Press i Paris. Vi gillade varandra direkt. Vi talade samma språk och det fanns ett ömsesidigt förtroende mellan oss som jag aldrig tidigare erfarit. Han är den enda verkligt jämlike man jag träffat. Det var det som skilde honom från andra män och som jag alltid saknat. I sin ungdom hade Olof Palme liftat över hela Amerika. Eva var 17 år när hon började lifta genom Europa. I minnena från dessa äventyr fanns många gemensamma nämnare och erfarenheter. Eva blev förtjust i Olof Palme. Tyvärr var han gift, så för oss fanns det ingen framtid. Vi tyckte mycket om varandra och våra många långa samtal var mina smultronställen i 12 fina år.
I och med detta avslöjande är alla hemligheter, alla sanningar om Olof Palme framme nu. Vad säger Björn Elmbrandt?
Nej, jag vet inte. Jag tycker den här förlagslanseringen är lite grann som Fiberaktuellts hemliga sidor som unga män med febriga fingrar en gång i världen fick sprätta upp. Men så, ja, var det så stora hemligheter som fanns där. Jag tycker den här fotografen Eva Rudling och berättelsen är liksom gullig, men jag tycker inte den tillför bilden av Olof Palme någonting. Och säger till exempel det här med att han var en av de mest jämlika, den mest jämlika man som han hade känt. Men det visste vi ju förut, jag menar, på många sätt. Men... Eller hur, Christer?
Nej, jag tycker ändå att jag alltså har sökt, för den här boken har jag sökt mindre etablerade uttalande av Olof Palme. Det är alltså inte Harry Scheins eller Sten Anderssons eller Ingvar Carlssons, Kjell-Olof Fälts, Olof Palme. Utan jag har försökt få uttalanden från andra människor också, och här faller Eva Rudling in.
Mm. Men att han var den mest jämlike mannen för många, det visste man ju när man talade med kvinnor överhuvudtaget som han arbetade med i hans omgivning. Och han var ju intresserad av sina söner på ett sätt som är ganska sällsynt för män, och det är en grund för varje jämlikt förhållande. Och han var ju den som lanserade, satte upp på dagordningen jämställdhet mellan män och kvinnor i sitt kongresstal 72. Så att det kom ju inte som en överraskning.
Nej, det kanske inte gjorde, men att det kom från en person som var helt utanför politiken var kanske intressant.
Ett PR-trick som verkar ha fungerat ändå, Christer Isaksson.